Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Katsu. Har du haft en bra jul?
Ja, men alltså det har väl varit en helt fantastisk jul, tänker jag, för alla inblandade. Alltså...
Vi har inte firat jul tillsammans första gången på 14-15 år. Har du tänkt på det då?
Ja, eller... Ja, det har jag tänkt på, för att jag har ju inte firat jul tillsammans med Nova och Erika på 20 år.
Nej, precis.
Så att och det har jag inte ens reflekterat över. Alltså det var Nova som sa det. Gud vad kul pappa, det är första gången du och jag och mamma firar jul ihop.
Underbart ju. Ja, jag var i Skänninge med, jag hade ju egentligen barnfri jul då, eftersom vi nu har börjat dela upp det på liksom halva jullovet varannat år då.
Mm.
Så, men... Alltså herregud, vet du, jag tänkte på det. Jag tror nog aldrig att man i livet kommer och... Eller för sig, kanske när barnen växer... För jag kände mig inte duggblödig över. För det var många som skrev till mig så här... Åh, hur känns det att inte vara med Ringo och Rambo på julafton? Bara, det kändes ingenting. Det var hur lugnt som helst. Jag liksom skickade med två julklappar som jag visste de skulle bli glada för. Jag visste att de hade det skitbra med dig och med er... och sådär. Men jag tror att jag hade nog känt mig ganska såhär deppig om jag firade julafton utan något barn. Ja. Då hade jag nog tyckt lite såhär, det här var ju inte så roligt. Men ja, vi får väl se vad som händer i framtiden. Jag firade i alla fall jul med Falke. Och det var ju lite så här samma sak där, att Falke... har ju aldrig fått fira jul med både mig och Alex bara. Liksom. Och sen så hans farmor och farfar och hans mormor. Så det var ju så här, vi hade ett barn och liksom fem vuxna på honom. Så han hade det ju så jävla bra. Han hade ju liksom full uppmärksamhet från morgon till kväll. Och alla ville ju bara så här... göra roliga saker med honom. Så att, alltså, jag tror inte jag såg, eller jag sa det till Alex, jag såg honom inte vid paddan en sekund under alla de här dagarna. Vi var ju där 23, 24, 25, 26.
Mm.
Så vi har ju bara så här lekt och åkt pulka och fyrhjuling och spelat spel och gjort Lego. Ja. Jag har haft en underbar jul i Skänninge. Kritvitt, iskallt. Massa långpromenader och god mat och supertrevligt liksom. Ja.
Mm.
Ja.
Nej, det var väl bara att dörren på bilen frös fast.
Alltså, vid något tillfälle. Vet du, jag kan inte ens prata om den där resan dit. För det var en mardröm och jag var tacksam över att vi överlevde. För det var, alltså, det var så vidriga förhållanden. Jag kom ner där den 23 och skulle ta bilen och hämta mamma. Och då hade ju allt frysit fast.
Mm.
Oh, så att det var ju bara sånt jävla meck. Och jag är ju så jävla oproffsig. Det är så typiskt mig att inte ha... Jag har ju någon sån här liten schneidig fjärrkontroll till den där jävla bilen. Så jag hade lika gärna kunnat bara så här...
Ja, men du har timer.
Ja, exakt. Kicka igång den. Kommit ner till en så här perfekt uppvärmd biltjena. Där stod man liksom med varmvatten och skulle liksom så här få upp en dörr. Och sen så köra i snöstorm hela vägen till Linköping. Och jag bara så här, mamma, vad tror du? Kan du tänka dig att kanske så här, kör? Jag hade ju varit ute kvällen innan också, så jag var ju inte...
Ja.
Jag var ju, exakt, jag var ju inte i mitt livs bästa form. Hon bara, jag har inte kört bil på 20 år. Jag kommer inte köra. Bara typ, la sig ner bredvid mig. Jag bara, okej. Men nej, så det var verkligen ingen rolig. Men däremot så var det en jävla skön resa hem. För då var det så här grymma förhållanden. Så vi bara swishade tillbaka. Så det var nice. Och kom
hem. Var det mycket trafik då eller?
Nej, ja, det var lite där precis in till Stockholm var det. Då stod vi still en stund, men det var inget så här, inget att liksom gnälla över. Ja, men så kom vi hem och så packade jag klart och sen så åt ju vi en urhärlig middag igår med dina två syrror och deras familjer på Diplomat, så det var ju sjukt mysigt.
Mm.
Och idag sticker jag och Ringo, Rambo och Falke till Maldives.
Ja. Oh. Nej, alltså det kommer ju bli så underbart. Men jag har inte reflekterat över det. Men jag och Nova har ju kört i princip då varannan jul sedan hon föddes. Och hon är ju 20 år. Alltså jag har inte ens... Du vet, det har ju blivit som... Det har ju gått lite på rutin.
Ja. Uh-huh.
Så jag har inte liksom reflekterat över alltså det. Men det är ju precis som du säger att... Det är ju ett pussel med liksom olika familjekonstellationer och vad man ska vara. Och det är inte helt... man ska ju verkligen göra alla liksom så här, lite glada på något sätt. Nu blev det ju jättebra för Falke.
Ja.
Så att han fick, sin liksom maxade jul. Sen så är ju han, tycker jag, i en ålder också där det är så här... Gud vad han måste... Alltså den här... båten han fick som var legobåten som var så här,
helt otroligt. Han kommer bli ingenjör. Jag är fan börjar bli mer och mer säker på. Han är alltså han har sånt jävla fokus den ungen. Du vet det bara han öppnar den här.
Han är helt otrolig.
Han satt i 5 timmar bänkad på julafton från alltså vi kollade på Kalle och sen 4 kom tomten och sen ja men jag skulle säga så här 4:30 till 9:30 satt han vid bordet och bara byggde och byggde och byggde den här liksom.
Men vad är det för ålder på en sån där liksom apparat, legoapparat?
Alltså det legot som han pysslar med är ju 9+. Och han är ju 6 år. Ja. Sen vet ju inte jag vad det säger om barnet. Det är ju mest vi som är så här imponerade över att det bara att det står 9+ på alla de här paketen och han bara pillar ihop det där med lätthet och jag inte hade klarat det någonsin gör ju att man blir så här sjukt imponerad, men vad vet jag, det kanske är helt vanligt att barn går liksom, när man börjar komma in i legosvängen att man lär sig fort, jag vet inte, men nej, han är...
Det är det. Jag tycker det är helt
ja,
otroligt.
Ja, men vi alltså. Tycker ju verkligen att det är helt
otroligt. Men vadå, det är väl ingen av våra, varken Ringo eller Rambo har ju suttit och pusslat ihop sådana där jätteprojekt. Nej. Alltså han kommer ju bli 100% ingenjör. Ja. Alltså det är ju...
Uh-huh.
Det är ju faktiskt helt enastående.
Ja, det är kul. Det är kul. Så nu var det ju så roligt.
Och vem var tomte då?
Nej, men en sån här gammal vän till Gunnar. Alltså Falkes
farf. Men köpte Falke det? Alltså var han så här, nu kommer.
Ja. Men han var, alltså, han tyckte ju, jag vet inte om de har något sånt system där i Skänninge att de liksom turas om eller så, men han hade ju gått all in. Han hade ju, alltså han hade pingisbollar i munnen för att han skulle ha de här riktiga liksom äppelkinderna och sen så gick han runt jättelänge i, för det är ju typ så här, bara en åker utanför deras hus.
Ja, det är ju det där. Som gör hela grejen.
Ja, så att han gick ju runt med en sån här gul lykta. Så vi stod ju liksom länge i köksfönstret och bara, är det tomte? Kolla, det rör sig. Mm. Nej, alltså, Falken var extas.
Nej, men alltså det är ju också, får man ju inte glömma bort en bra... För att Nova verkar ju inte, jag tror hon tittar ut efter tomten. Och då kom ju han, då hade ju Rika hyrt in någon tomte som kom i någon taxi tror jag. Eller
ja,
någonting.
Just det såg vi på Instagram.
Ja, han bara, kom i taxi hörde man någon, eller så här med bil där.
Mm.
Men han var riktigt bra tomte. Alltså han var typ 2 meter lång och såg så här super... amerikansk ut.
Ja, okej, okay, okej.
Okay. Alltså som riktig Coca-Cola-tomte.
Men liksom. Så Edith det, köpte det inte?
Ja, men jag tror det. Ja, Edith var... Ja, uh-huh. Ja verkligen. Ja, med Edith. Och sen så var det ju Nicky som var allra yngst i gänget. Det är ju Matilda då, Rikas syrras lilla kicka där. Så hon var ju toppnöjd och liksom tyckte att... Så att... Nej, så det var ju...
Hade ni snö i Stockholm? Nej, det,
ja, lite grann. Nej, men det, ja, det var lite snöblaskigt liksom. Mm. Men de hade gjort det så trevligt där. Alltså det var ju riktigt så här... Riktigt sån Östermalmsjul på något sätt med... Men jag tänkte också på man sätter ju verkligen så här... Alltså vi åt ju så otroligt gott och drack bubbel. Alltså det var ju så här, för oss vuxna så blev det ju mega trevligt alltså.
Ja, vad kul.
Men,
bra, bra.
Ja, det är kul. Men, men de sätter ju, vi sätter ju också en standard. Jag tänker typ så här, tänkte bara hoppa två generationer tillbaka. Alltså jag tänker så här, Babsha som fyllde 100 där. Alltså hon har nog inte haft de flådigaste jularna i alla år direkt.
Nej, absolut inte.
Alltså så jag menar...
Okay. Men, ska vi köra?
Ja, vi gör det.
Förvirrad och lycklig, eller? Aha, så kom...
Ska jag svara på den? Ska jag svara?
Va?
Ska jag svara direkt?
Nej, jag har inte ens börjat. Hej katten och Bingo, jag har lyssnat på er sedan ert första avsnitt och älskar er podd. Jag ska... För allas skull försöka göra mitt mejl så informativt och kort som möjligt. Ber om ursäkt redan här ifall det trots allt blir rörigt. Så, vem är jag? Jag är snart 30-årig tjej från en mellanstor stad i Sverige. Jag har hyfsat god ekonomi, inga barn och ett allmänt väldigt roligt fritt liv. Nu till problemet. Jag skilde mig från min ungdomskärlek. Ja, jag gifte mig ung. I somras. Jag lämnade honom för att attraktionen tagit slut. Jag var inte kåt på honom helt enkelt. Anledningen till att jag inte kände mig attraherad längre var det klassiska. Jag är inte din mamma-syndromet. Vi hade övrigt ett långt och jättefint förhållande med mycket kärlek i nästan 7 år. Han var och är än idag min absolut bästa vän. Min exman tog mitt beslut om skilsmässa väldigt bra och förstod varför jag valde att lämna honom. Han har sedan dagen vi skildes äntligen börjat ta tag i sitt liv. Han har skaffat lägenhet, börjat med körkort och blivit vuxen. Vi träffades, som jag nämnde, väldigt unga och han flyttade direkt från sitt barndomshem till mig. Jag däremot har bott ensam sedan jag var 16 och har tagit hand om mig själv sedan dess. Bara veckor efter att jag och mitt ex skilt oss så träffar jag en ny man. Han kommer in i mitt liv med storm. Han är smart, sexy och får mig äntligen att känna mig som en riktig kvinna. Det är fotmassage efter jobb, ett löfte om en härlig framtid tillsammans, bra sex och mycket komplimanger. Jag blir förälskad på ett kick. Och jag flyttar ganska snabbt in till honom. Ganska kort efter att jag har flyttat in till honom så märker jag att denna mannen inte är så perfekt som jag har trott. Jag förväntas sköta hemmet, köra ärenden åt honom, laga mat etc. Ber jag om en komplimang så är jag needy och ger mig sällan någon komplimang. Jag känner mig nästan i vägen i vårt hem med mera. Red flag efter red flag dyker upp och jag känner redan 2 månader in i vårt förhållande att jag har gjort ett gigantiskt misstag. Jag blev kär i hans fina ord och illusion som han målade upp. Denna man är i själva verket trångsynt och egoistisk. Inte alls så som han målade upp sig i början. Denna man är inte allt jag drömt om. Han sa... att han var det. Men ja, det är mycket snack och lite verkstad. Nu till tvisten. Jag saknar mitt ex. Jag saknar hans humor. Jag saknar hur han stöttar mig och alltid har älskat mig för precis den jag är. Saknaden blir liksom inte mindre när jag ser hur han utvecklas. Hur han frodas i att bli vuxen på egen hand. Min attraktion till honom blir bara större och större. Eller är det attraktion jag känner ens en gång? Eller saknar jag bara tryggheten och värmen han gett mig? Jag vill bara åka hem till honom och kyssa honom. Se om han känner fjärilar i magen. Och se om attraktionen är tillbaka. Men vad gör jag? Vad är rimligt? Jag vill inte störa honom i hans utveckling. Och jag är ju fortfarande kär i den här nya killen. Kan man vara kär i två personer samtidigt? Jag är så förvirrad. Vad hade ni gjort? Hur hade ni gått tillväga? Lämnat den nya mannen och förblivit singel? Ska jag vara ärlig mot mitt ex och hoppas att han vill ge oss en ny chans? Snälla Bingo och Katrin, hjälp. Stor puss. Mm. Inte helt lätt.
Nej, men verkligen inte. Men det är ju... Alltså det är ju så intressant tycker jag i flera, av flera anledningar. Alltså dels är det ju väldigt intressant hur saker och ting kan utvecklas efter att man har liksom gått skilda vägar. Och att man kan känna en sån längtan tillbaka och se sin partner utvecklas på egen hand. Alltså att han behövde den här liksom pushen för att på något sätt ta sig an livet. Den ena killen. Och hur den andra killen har kört ett så här lite fult införsäljningsarbete som bara resulterat i att hon liksom hamnar i någon som jävla hembeträde till sin egen... Alltså.
Mm. Ja, alltså jag kan nog inte förstå henne. Alltså så här, ur mitt perspektiv så kan jag inte förstå henne åt något håll. För att när senaste relationen hon är i, det har ju jag såklart också varit med om, att man så här träffar en kille som bara, åh jävlar vad han framställer sig själv som liksom Mr. Perfect, och sen så fort som den här liksom första, vad ska man säga, liksom jakten har tagit slut, när killen känner så här, okej, nu har jag liksom fångat den här tjejen, att det bara börjar så här avta mer och mer, det är ju, tycker jag, extremt avtändande och något som gör att min attraktion försvinner väldigt, väldigt fort. Och så här, att hon ens funderar på att leva i en relation med en snubbe där hon måste så här trippa på tårna och känna att hon måste hålla andan i sitt egna hem och måste så här... om hon vill liksom få höra att hon är lite fin, så ska hon få höra att hon är needy. Alltså snälla, honom tycker jag bara att hon ska så här klipp bandet och dra därifrån. Och sen med den andra killen så tycker jag att varför kan hon inte bara så här chilla lite? Låt honom få utvecklas vidare. Låt honom få leva sitt egna liv där han faktiskt utvecklas i rätt riktning. Och så kan man ju börja ha lite så här kontakt. Alltså man behöver ju inte, hon behöver ju inte åka dit och kyssa honom och bara, känner du fjärilar i magen? Ska vi gå tillbaka? Alltså så här, kan inte hon bara ta och fokusera lite på sig själv? Hon har ju ett ypperligt tillfälle nu att själv fokusera på sig själv, på sin personliga utveckling. Så här, bo i din, eller ja, nu har hon ingen lägenhet. Skaffa en egen liten... Liksom det din ekonomi tillåter dig till. En liten mysig etta någonstans, vad vet jag. Ta kontakt med ditt ex. Börja med att så här, ta någon långpromenad. jag vet inte, det här klassiska.
Jonglera liksom med flaskor. Alltså, ja, men, det var ju länge sedan vi tipsade om.
Ja, men, nej, inte där. Hon ska inte hålla på så här... imponera på honom. Utan
nej, men hon har väl bråttom åt båda hållen, känns det som. Hon har bråttom att göra slut och hon har bråttom att bli ihop med någon.
Alltså, ja, men varför... jag menar det. Så här,
ja, bråttom ut ur en relation och bråttom in i en ny relation.
Det finns ju inga bättre lägen i livet än de mellan relationer. Varför kan folk inte bara fatta det? Det är ju de perioderna som man sen i efterhand, när man sitter och är gammal 46-åring, tänker så här, gud, alla de här liksom snuttarna man har mellan relationer, det är ju då man har,
jag säger inte att det är då,
jag säger inte att det är då man mår som bäst, men det är ju de perioderna där man har haft det på något sätt så här, bara fokus på dig själv. Du kan träna vad du vill, du kan hålla på med en hobby, du kan dreja, du kan absolut lära dig att jonglera med flaskor. Du har ju så mycket tid. Du har ju inte en annan person som du ändå ska så här anpassa dig efter. Vad ska ni äta till middag? Vad ska ni titta på för serie? Vart ska ni resa? Vad ska ni göra på lördag? Vad ska ni, vilka föräldrar eller svärföräldrar ska ni besöka nästa helg? Vad ska ni? Ska ni? Ska ni? Ska ni? Ska ni? Alltså så här, fan, ta och bara så här, gör slut med den här människan du lever med nu, för att det där kommer inte gå. Det där kommer inte gå. Och så bara så här, ta det lugnt och så kontaktar du exet så här, tja fan, jag vet, då kanske har något gemensamt intresse. Det kanske är så här, vad säger du om att ta en paddelmatch nästa helg? Eller?
Paddel fick vi inte. Det var länge sedan du pratade om paddel.
Ja, men jag bara tycker att man kan så här, vara lite skön och sen så bara ge dig lite tid, andas, fokusera på dig själv, på ditt jobb, på din framtid, på din karriär, på, alltså så här, du är 30 bass, du har ingen stress någonstans. Och sen så här, är det meningen att du och ditt ex ska hitta tillbaka till varandra och bli ett par igen? Men då kommer det ske. Det är ju, ingenting
det är
som
en
kommer
fin
ske.
Tanke tycker jag ändå.
Vilken då?
Ja, det är ju en fin tanke att hitta tillbaka till ditt ex. Alltså det är ju fint att hon kan se hur han utvecklas. Jag tycker precis att allting du säger är bra. Både på det sättet att hon har för bråttom ut i relationen. Hon har bråttom in i nästa relation. Hon borde lägga mer fokus på sig själv. Och sen kanske tillägg också tänka att hon inte måste... det behöver inte vara ett tydligt ramverk. Det verkar som att hon lever efter någon slags så här. Jaha, nu dejtar vi. Nu har vi dejtat en månad. Nu flyttar vi ihop. Alltså så här, vad är det som säger att man måste flytta ihop med sin nya snubbe så där hastigt och lustigt? Alltså tacka fan för att man kan bli förvånad över att han inte är som den han utger sig för att vara. Det är ju precis så alla snubbar är i större utsträckning, eller för all del de flesta är ju kanske, kan ju inte leva upp till det här liksom första intrycket, och det är ju det som är hela idén om att lära känna varandra liksom i lugn och ro på något sätt, eller?
Verkligen, ja, men jag säger ju det, alltså så här, njut av dig själv och ditt liv just nu. Och resten kommer och sen såklart man måste ju, man kan ju inte heller inte bara så här, sitta hemma i en lägenhet och tro att liksom Mr. Perfect ska komma och knacka på dörren. Nej, det kommer inte hända. Man måste ju vara social, man kanske använder sig av dejtingappar, vad vet jag. Man gör det som passar en själv, men man måste ju aktivt jobba för att liksom träffa människor och om man vill hitta en partner. Men det är ju absolut ingenting som man ska på något sätt hetsa fram. För då kommer det ju inte bli bra.
Nej, kloka ord.
Du, jag ska sätta mig i röda ljuset nu.
Aha, det var
ju
smart.
På det. Alltså vet du, jag måste faktiskt berätta en sak.
Ja?
Så nu ska jag sätta mig till rätta. Nu sitter jag i min panel. Jag kom på att jag ska ju sitta på två stycken flyg här nu. Sex timmar styck. Så det är bra om min rygg kan få en liten... Rygg kan få lite kärlek här inför det stillasittandet. Jag måste bara berätta en liten så här, parentes. För jag tycker att vi har svarat henne tillräckligt. Du vet ju att jag... delvis tack vare dig. För det var ju du som introducerade... Eller det var ju... Jag var hos dig på studion när jag gick rakt in i... Det är Fredrik Paulun då som har skrivit den här boken om det här röda ljuset. Och sen så införskaffade ju jag både liksom panel och ansiktsmask och har ju använt det här röda ljuset flitigt nu i många månader. Och tycker ju liksom verkligen att det hjälper både min ryggont och att jag känner att jag får mer energi och att jag mår bättre. Och sen när mamma fyllde år köpte jag ju röda ljuset till henne. Och hon är också helt frälst. Och du vet, mamma är ju... Ja, och du vet, mamma är ju mamma. Hon har ju läst vartenda jävla ord som finns skrivet och forskat om det röda ljuset och är ju liksom helt övertygad. Och du vet ju hur lätt det är att övertyga min mamma. Hon är ju den mest skeptiska människan i världen.
Ja, verkligen.
Men det jag ville säga som var så himla intressant, som jag inte kom på själv, utan som mamma faktiskt sa till mig när vi satt i bilen på väg till Skänninge där, att jag har ju så här stående tid bokad hos min fantastiska botoxdoktor, ja. Hade på Dr. K där på Regeringsgatan. Och då, jag går ju var sjätte månad och fyller på med botox och fillers och ja, men liksom pillar i ansiktet med det som behövs för att jag ska se så bra ut som det rimligen går.
Men vänta, låter inte din väldigt mycket?
Va?
Nu satte jag på min också, men den låter ju.
Ja, jag har ju för sig mina lurar. Jag har ju köpt nya såna här de senaste AirPodsen och de är ju helt brutala. Då har jag ju ingenting. Det är ju sån här total noise control.
Ja, men alltså att... du kan ju inte ha den på om du hör... Alltså, du har väl en liten fläkt i din? Eller har inte du den här stora röda som jag har?
Jo. Hörs det, tror du?
Ja, det gör det.
Och ska jag stänga av?
Alltså, jag vet ju inte hur det hörs in i din...
Men, ja, alltså, men jag stänger. Jag kan lika gärna sätta mig i det efter att vi har poddat klart. Det, kanske, det är jävligt otrevligt om du hörs så.
Ja, det går ju inte.
Mm. Ja, men det var inte meningen. Då stänger jag av. Men för att avsluta i alla fall då, så... hade jag min tid hos Hadde i förra veckan.
Ja.
Ja, så kom jag dit och han bara så här tittade på mitt ansikte och bara, vem har du varit hos eller vad har du gjort? Jag bara, vadå, vad menar du? Han bara, du har ju inte en rynka i hela ansiktet. Alltså du har inte, du vet, jag försökte så här rynka pannan och rynka den här bekymmersrynkan. Han bara, det ser ut som att du botoxar i liksom för 2 veckor sedan. Alltså det finns ingenting jag kan spruta i ditt ansikte. Och jag bara, fan vad skumt. Så här, för det har aldrig hänt förut. Jag är alltid, alltså jag gör ju alltid väldigt lite botox och fillers. För att jag vill ju försöka att se så liksom naturlig ut så länge som det går. Ja. Men det finns ju alltid någonting att göra och botox är ju verkligen något jag liksom alltid gör på mina fasta tider. Nej, så att jag fick liksom ingenting, utan han sprutade bara in lite så här, gjorde en profilo som är att man sprutar in hyaluronsyra så att man bara får lite så här, eller man får spänst i huden, bara så här fräsch behandling som ju i och för sig är svinont, men ändå. Nej, och sen så här, ja, men gick det ju 2 dagar eller en dag. Och sen satt jag och mamma i bilen på Skänninge. Och så sa jag det till mamma. Hon bara, men skämtar, hur kan du inte förstå att det här är det röda ljuset som har gjort?
Otroligt.
Och då när hon sa det, jag bara, men gud, jag har inte gjort något annat. Jag har inte gjort någon annan. Ja, visst, jag har börjat använda Zoskin. Alltså, jag har ju bytt hudvård också, men det finns ju ingen hudvård i världen som kan göra att man i, liksom alla rynkor försvinner, tänker jag. Nej. Jag vet inte. Det kanske är kombinationen av Zoskin och det röda ljuset, men ja, jag tyckte i alla fall att det var otroligt fascinerande.
Men då har du den här ansiktslampan som han har också.
Nej, ansiktsmask.
Eller ansiktsmasken, ja.
Mm. Ja, precis. Ja. Jag ligger med ansiktsmasken 10 minuter varje morgon innan jag kliver upp ur sängen. Och sen sitter jag med ryggen mot panelen 20 minuter nästan varje dag. Min ambition är varje dag. Vissa dagar går det ju inte när jag har för mycket liksom fotbollaktivitet.
Ja, och det har skapat bättre förutsättningar för din rygg att kännas bra.
Ja. Alltså ryggen är ju det tydligaste beviset för att det verkligen funkar. Jag var ju liksom nära operation. Hade ju gett upp. Kört kortisonsprutor, kört allt som går och bara bestämt mig så här, nu opererar jag ryggen. Jag pallar inte gå runt och ha ont i ryggen längre. Alltså det räcker. Det är så här, jag har ett liv. Och sen så började jag med den röda panelen och nu känner jag att alltså det blir bättre och bättre hela tiden.
Otroligt.
Ja. Bra, det var bara den lilla parentesen. Nu ska vi köra på nästa fråga där. Jag har skickat en fråga innan till er, den klassiska, hur träffar jag den rätta, varit singel i evigheter. Och ni gav mig samma svar som alla, var inte så desperat. Oh my god, vad det hjälpte. Killar kan verkligen lukta det. Jag slutade bry mig, gick på en dejt som jag inte ens ville gå på. Min man samma. Han gick på vår dejt och tänkte, sista chansen, hon kommer säkert vara crazy som alla andra. Slutade med att vi nu varit tillsammans i 2,5 år och sambos 1 år, vilket är mycket bra. Han är 47 år gammal, jag är 39, fyller 40 juli 2024. Vi har bra jobb och löner båda två. Fyller i våra löner nedan anonymt, så ni vet. Jag har en son på 12 år och han har inga barn. Han har alltid velat ha egna barn, men med sin förra sambo. De var tillsammans i 10 år. Men nu säger han att han tycker att han är för gammal. Min tanke är att jag inte vill ha minderåriga när jag går i pension. När jag slutar jobba så ska jag kunna ta weekendresor, göra vad jag vill och så vidare. Barnen får gärna bo hemma om de sparar in på studielån. Men jag ska inte behöva passa upp på någon. Och om vi får barn nu så kommer han och jag vara i pension innan de är 18 år. I vilket fall som helst måste han vänta på mig, för han går i pension 7 år innan mig och jag tjänar mest. Hans kompisar, bästa vän, kusin säger att om du lämnar beslutet till honom så kommer han aldrig kunna bestämma sig, vilket jag känner igen. Första barnet går aldrig att planera till. Du måste alltid något innan resan, renovera köket och så vidare. Vad gör jag? Slutar jag på mina p-piller och ser vad som händer? Planerar det från min sida, men från hans är det oplanerat? Kommer aldrig bli en hoppsan i min ålder när jag går på p-piller. Jag har ingen större åsikt om abort och har inga problem att göra det. Om han skulle säga ta bort det, vilket jag inte ens med 1% chans tror att han skulle säga. Den enda åsikten jag har åt abort är att inte använda det som ett preventivmedel utan i specifika fall. Vad ska jag göra? Ja, och så skriver hon här längst ner vad hon tjänar. Och det är ju 2 väldigt fina löner. Hallå?
Ja, jag tänker. Vad fan ska hon göra? Alltså jag tänker typ så här. Alltså jag förstår verkligen problematiken. För det är ju de facto så att vissa människor är ju helt oresonliga när det kommer till att ta vissa beslut. Alltså du vet såna här personer man går till en restaurang med. Bara så här, vad ska vi äta? Jag vet inte. Jag måste tänka. Alltså du vet, som aldrig kan bestämma sig. Mm. Restaurangbesökarparten, du vet, som aldrig kan bestämma vad jag ska äta. Men jag ska nog ta, eller?
Ja.
Den typen förstår man ju, känner igen. Alltså man har ju, alla har ju en sån typ i sitt umgänge eller i sin vänskapskrets, den här liksom. Du vet, när man sitter i stort sällskap och så går menyn runt och så fastnar det, ta med fan, alltid på samma person. Jag ska nog ha, eller ska, eller du vet, som man bara, ska vi gå liksom på 18.00 bio eller 21, eller vilken serie ska vi kolla på? Jag måste tänka. Du vet, vissa som ska ta besluten liksom i... Och en sån människa, att ta ett sånt stort, viktigt beslut som barn och så här, är jag för gammal, inte för gammal, ska jag ta, ska vi inte ha, orka, jada, jada. Det går ju inte det, samtidigt som man inte kan köra över sin partner och bara så här, hupsi hupsi, jag är visst gravid, det känns ju inte heller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Eller riktigt... Liksom.
Ah, okej, men då kan jag till skillnad från dig svara med ett väldigt konkret svar. Och det här är ju högst personligt Och med min erfarenhet, vad jag tycker i den här specifika situationen, bli gravid. Så enkelt. Jag har varit där, jag har gjort det och jag har en otroligt tacksam... Nu var inte vi riktigt lika gamla som de här är. Men alltså, jag var 39 när jag fick Falke. Och Alex var förvisso 2 år yngre än mig, så han var ju bara 37. Så att han var väl inte alls en gammal pappa, och den här killen är 47. Men om jag tänker på att han...
Men jag är ju 47.
Ja, exakt. Han
eller
är
48.
Lika gammal som dig, precis. Så tycker jag att... jag tycker att hon ska göra precis som hon föreslår där. Och bara så här, sluta äta p-piller. Och jag hade i hennes situation också varit lite så här, att jag hade låtit ödet
avgöra.
Ha sin gång.
Exakt.
Ja, jag hade inte sagt till honom så här, hörru, det här är jätteviktigt, du måste få ett barn här nu. Nu börjar vi med IVF. Nej. Men däremot så, det är inte lätt att bli gravid när man är i den åldern de är. Men om hon slutar äta p-piller... Liksom bara låter det så här, om det sker, då är det meningen. Och sen så här, 39, 49, 59, 57 år är hon när den här ungen är...
Det är ju inget tid.
Nej, det är ju ingen, och 57, det är ingen ålder. Så att jag säger absolut, kör. Jag hade så här med Alex, han ville ju inte ha barn när vi lärde känna varandra. Han hade ju liksom bestämt sig för att så här, barn och familjeliv var... Det var ingenting som han ville ha i sitt liv. Och han var liksom bestämd vid det. Och jag kommer där då med 2 stycken fantastiska biologiska barn. En bonusunge. Och vet ju exakt att så här, meningen med livet är de här barnen. Det finns ingenting som är viktigare. Och jag säger inte att man behöver ha liksom 3 eller 4 eller 7 ungar- om man inte har det som sitt absolut största intresse. Men att ha ett barn i alla fall, som man kan liksom ha mera mening i livet än bara sig själv och sitt fokus och sitt resande och sitt festande och sitt utseende och sitt. Det tror jag är hälsosamt och något som är så här... jag tycker att det är något som man ska ha otrolig tacksamhet för att man får i sitt liv.
Det är ju en
gåva. Och det här förstod inte Alex när vi blev ihop och tyckte så här. Jag förstod verkligen hans syn på saken också, för han jobbade på ett stort företag där kanske så här 99 eller 100% av alla hans kollegor levde det här. Ja, men så här, vi kan ju aldrig sticka under stol med att det är ett jävla kämpigt och liksom leva i familjelivet, och att det är såklart jävligt mycket snidigare och najsare liv att leva själv som vuxen, där du kan liksom bara göra allting perfekt hela tiden och ha en perfekt struken skjorta som förblir perfekt struken, där det liksom aldrig är någonting att plocka hemma. Du kan gå till gymmet när du vill, du kan gå och ta en Bellini på Rish när du känner för det, och det är bara så här, allting är bara som i någon så här film typ. Så jag gjorde ju så. Jag blev ju liksom gravid. Och,
ja, exakt. Men flaggade du för det? Att ja, nu kan det hända?
Nej. Nej.
Nej, det är ju intressant, för att jag menar, ja exakt. Alltså, han vet ju, han förstår
alltså,
han
förstår ju hur barn kommer till. Och han vet ju att jag inte skyddade mig och jag åt inte p-piller. Utan vi ägnade oss åt så kallad avbruten liksom sex, som såklart inte är... Men sen jag sket ju helt i att hålla koll på min liksom, ja, menscykel och ägglossning.
Jo, men var det ens en diskussion när du blev gravid?
Ja, han blev väldigt så här paff och ställd och omtumlad. Och det var absolut, vi gick igenom en liksom period där det var så här, men han hade ganska mycket panik och stress och tyckte att det här var något så här, shit, nu händer det här som jag liksom egentligen inte vill ska hända, men som jag nu självklart vill ska hända. Så att han hade det lite tufft och så, men Men i och med att jag hade facit i hand så visste jag ju att så här, jag visste ju vad jag gav mig in på. Och också att så här, om allting går åt helvete och han bara så här, sätter armarna i kors och bara såhär, jag vill inte det här, jag vill inte ha det här, jag vägrar, jag drar, fuck you. Då hade jag ju tagit det själv. Och det hade jag ju liksom bestämt innan också. Men vi pratade om det nu i julhelgen och han sa ju det såklart, att han är ju otroligt, alltså obeskrivligt tacksam över att han har den här lilla
varelsen.
Liksom perfekta.
Ja, men snälla, det går ju inte liksom... Det går inte med ord att beskriva, men det är ju ändå ett litet sådär jeopardy om man tänker så här. Nu är väl både jag och Alex och du liksom sansade människor i sammanhanget, men man hör ju sådär mardrömshistorier om så här. Alltså farser måste ju ha liksom, många farser har ju världsrekord i att inte ta sitt ansvar i en sån situation som uppstår. Så att det är ju ändå ett litet sådär jeopardy. Men den, alltså det finns ju inga, alltså de enda farhågorna här, det är ju typ, det är väl bekvämlighetsfrågan och ålderaspekten och allting. Så att jag menar, det finns ju inga så här, det finns ju väldigt mycket allvarliga saker som kan gå snett än att man såhär, åh gud, jag är nog lite för gammal för att skaffa barn. Eller vad, det är väl det som är hans farhåga, eller att det är lite jobbigt eller så.
Jag vet inte, det är ju så här...
Men det var väl det han beskriver i mejlet? Eller varför vill han inte? Han tycker väl, eller hon verkar ju vara mer taggad och han tycker att de är för gamla. Eller var det inte så?
Det vet jag inte, det har jag nu glömt bort. Frågan var väl mest om hon ska... Han velade av olika anledningar.
Men alltså, vi pratar om pensionärsåldern liksom. Alltså, jag har inte ens tänkt den tanken. Alltså, jag så här... Vad fan, det är inte att jag så här... Jag tänker att det är den största liksom förmånen i livet och att det dessutom är någon annan som ska bära på barnet och föda barnet och få foglossningar och bara trycka ut det här liksom lilla mästerverket. Alltså det är ju så här, jag tänker ju att det håller en ung också. Alltså,
absolut.
Det är väl få saker som tvingar upp en ur sänghalmen som en krävande unge på något sätt. Då kan man inte ligga och dra sig.
Nej. Och jag menar just i hennes specifika liksom fall också. Att hon är ju... Jag var ju... Alltså nu kanske hon inte blir gravid imorgon. Så att hon kommer ligga ett år efter mig. Men alltså så här... Och nu, jag vet inte vart de bor. Och, men jag är ju ingen gammal mamma på Falkes liksom skola och dagis och... På föräldramöten, nu är jag kanske ovanligt liksom fräsch för att vara 40-46. Men jag har aldrig någonsin tänkt att så här kommer jag och jag är den äldsta mamman i gruppen.
Så att, jag menar
tiderna utvecklas och folk blir ju, liksom får ju barn när de är äldre och äldre. Och sen visst, vi har en trend i Stockholm i alla fall att tjejer får barn väldigt ungt också. Men,
men det man kan konstatera är ju att det är ju förvisso jävligt kul att ha Nova i sitt liv, alltså en vuxen individ som har jobb och ett liv och man kan ha så här, man bara har världens häftigaste relation med. Och förutsättningen för det är ju att man får barn tidigt så att säga. Men om man ska se det rent krasst så är man ju äldre man blir desto mer förståndig och inkännande är man ju, alltså det är ju roligare att vara äldre, eller alltså det är ju bättre i många flera avseenden. Man har en mer fungerande ekonomi och mera struktur och mera förståelse för saker i livet och är ju lugnare och inte hetsigare och allt det där liksom. Så att det, på så sätt är det ju bättre att vara äldre. Sen är det ju såklart jävligt kul att ha, plus att vi då blir, alltså att alla människor, alltså vadå, när man är, du är ju som en 30-åring när du går ut och tjoa på stan. Alltså det är ju inte så att du tänker på dig själv att du är närmare. Du känner ju mer närmare 30 i din mentalitet än 50, tänker jag.
Ja, gud.
Ja, och det har ju också sin... Så att på så sätt är det väl väldigt många fördelar med om man är lite uppstyrd, man vet vad det innebär och så.
Kör, säger jag.
Ja, jag säger också kör. Alltså. Och det får mig utsökt att tänka på... kommer du, hur ska du fira när du fyller 50? Har du tänkt alltså, en tag?
Men alltså vet du, för det första så känns det som att det är en evighet dit.
Men
det,
tiden går fort, katten. Tiden går fort. Snart står du där. Boom, 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 boom. 50. Femma alltså, nolla.
Drömmen, om jag ska svara så här, det första jag kommer tänka på. Det hade ju varit att fixa en sån fest som jag hade när jag fyllde 40 i Nice. Fast inte i Nice. Utan
men vänta, vänta. Var det då du fyllde 40? Eller var det inte 45?
45 var ju nu dramafesten.
Jaha!
Alltså 45 fyllde jag för lite drygt ett år sedan. Det var ju nu.
Ja, 40-årsfesten var ju fantastisk.
Ja, exakt. Och då... Då hade jag ju lite andra förutsättningar och ekonomin blomstrade och mitt bankkonto var ju bara som ett så här djupt hål som man kunde bara gräva och gräva. Det tog aldrig slut. Så är det absolut inte idag. Nej. Och idag hade jag ju inte kunnat ha den liksom drömfesten som jag ser framför mig. Men om 3,5 år så har jag ändå fortfarande en dröm om att jag ska komma tillbaka till de ekonomiska förutsättningarna som jag hade för 6 år sedan och kunna ha en fest. Alltså tänk dig bara så här Italien eller i Spanien på någon så här härlig hacienda med någon så här liveband och bara bjuda ner alla mina, jag har ju så jävla mycket härliga och framförallt sjukt roliga vänner som bidrar till de roligaste festerna, så att
men kommer du bjuda, du vet att det fanns en podd som hette Alla mina, eller Alla våra ligg?
Nej, men det kan jag inte göra nu, är det inte riktigt klokt? Då får jag ju chartra 3 flyg.
Ja, men 3 flyg, nej, men det, är ett, det vore ju kul om det var 1 flyg med vänner och 1 flyg med ligg, typ. Alltså så här.
Nej, det tror jag inte kommer.
Kommer ihåg, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det är väl en ålders. Men jag har så starka minnen av att Barbro Lillbabs var med i Här är ditt liv, tror jag det var. Och så hade de bara samlat ihop alla hennes killar som kom in, typ så här. Ja, men det var väl typ så här. Ja, men Lasse Berghagen var väl en av dem.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Nej, men vadå? Tänk att hon var med i så här Sveriges största så här intervjuporträtt. Alltså det var ju han hette väl Lasse också, tror jag, som hade det så här. Här är ditt liv, så här. Barbro Svensson, Lillbabs, folkkär. Ja. Och så kommer hon in i programmet och så här, va? Och så säger han lite förnuligt, ja, det har ju blivit en del kara genom året. Är det något du har reflekterat över? Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, för det här var ju alltså typ 79 eller något sånt där. Du vet, jag var ju...
Ja.
Alltså jag är ju född 75 liksom, men det här var ju typ något, alltså tidigt 80-tal kanske. Och då säger han, jag kommer, så som jag minns det så säger han, ja men det har ju blivit en del relationer genom året. Är det något du har reflekterat över? Så här, ja, nej men du vet, och hon sa lite så här fnissigt att hon, ja men det har varit mycket killar så här, ja men vi har faktiskt bjudit in några av dem. Och så bara kom det in så här, kille efter kille, och satte sig liksom i soffan typ så här. Inte det jävligt kul? Alltså tänk dig på den tiden att hon satt som en så här playboy liksom grundaren liksom med alla sina karar. Alltså det är det jag ser framför mig dig så här. Ja, Katrin fyller 50 här. Nu har vi flygit in när vi har tvungna att charta 2 extra plan. Och här är de! Och så bara kommer de in. Kevin, Malcolm, du vet. Peter, liksom du vet. Och alla är så här olika.
Ja.
I bara överkropp, att det blir lite så här.
Ja, nej men absolut, det kan jag verkligen tänka mig.
Du skulle ju vara med i ett sånt program ju, Bachelorette 50.
Nu kör vi sista frågan.
Ja, det gör vi.
Hej Katrin, hej Bingo. Jag är 25 år gammal och upplevde för första gången i mitt liv kärlek i somras. Jag har nog aldrig varit så lycklig som då. Jag var så där kär att jag log som en idiot och knappt kunde sova om nätterna. Det var så fint, enkelt och ömsesidigt. Men tyvärr avslutades våran korta men intensiva relation på det mest abrupta sättet. Vi hade haft ett väldigt konstigt tjafs där det kort sagt handlade om att han blev kränkt, arg över en kommentar jag la om hans kvinnosyn. Detta var då vårt andra bråk. Vi hade haft ett tidigare tjafs när jag hälsade på honom, utomlands. Jag bad om ursäkt flera gånger och kämpade för att vi skulle lösa det, men han var så himla stöddig och sur. Även dagen därpå hörde jag av mig och bad om ursäkt, men fick en tumme upp som svar. Fan.
Förnedrande.
Ja, men så här, ja. Sedan fick jag nog och tyckte att han var töntig och väntade på att han skulle sura klart, vilket han inte gjorde. Jag la mig platt och mässade om allt var fine mellan oss, och hans respons var iskall. Han svarade att han var fine och frågade mig vad jag tyckte om vår relation och sa att han tyckte att vi var olika. Jag svarade att jag höll med och att det var för mycket tjafs för tidigt, varpå han avslutade med: cool, vi pausar här och take care. 2 veckor därpå hörde jag av mig. Jag kunde inte släppa det vidrigt känslokalla avslutet på en sån fin relation, och han fortsatte skuldbelägga mig och påpekade att det var jag som ville avsluta relationen. Han hade en ton i sms'en som inte var den trevligaste, så jag gav mig. Jag tyckte jag förtjänade mer än det, helt enkelt. Och det var det. Vi sågs för första gången i maj och detta hände i augusti. Men ja, det har nu varit radiotystnad sedan dess. Mitt rationella ja tycker det är sunt och bra. Men min känsliga sida har varit så förtvivlad och jag har mått dåligt från och till. Jag har fallit tillbaka och inte kunnat släppa hur det kunde gå så fel och hur vi båda skuldbelägger varandra för att ha avslutat relationen. Det är så mycket jag ångrar som jag lämnat osagt. Jag har trots detta tagit hand om mig själv som aldrig förr och spenderat så mycket tid på gymmet och gjort saker som verkligen har varit bra för mig. Men jag fastnar där vid det sista steget. Jag hoppas fortfarande på något och jag kan inte släppa detta hur mycket jag än försöker. Hur viktigt är det med ett fint closure egentligen, tycker ni? Och varför har jag så jäkla svårt att bara se det för vad det är och gå vidare?
Men alltså, för det första så tänker jag så här, ett fint closure är väl tämligen ointressant om det ska vara sån jävla uppförsbacke och komplicerat. Alltså jag menar, vad är det? Och det hänger väl ihop med någonting som något jävla trauma i hennes barndom, tycker jag. Alltså att hon har ett sånt behov av att, eller att, dels att hon tycker att det är så jobbigt att skiljas åt på det här sättet. Det är ju, tycker jag, det måste ju på något sätt vara kopplat till något så här trauma. Något som hon har liksom inte bearbetat i sitt liksom förflutna, som inte egentligen har med honom att göra, utan som hon bär med sig inombords och inte kan liksom sätta fingret på. Och den här idén om att det måste, att man ska skiljas åt på ett bra sätt och ett bra close, alltså det är väl ett bra ingångsläge, men eftersom han är så omogen och så här lite så här, ja men du vet, så som killar kan vara, tycker jag, så här, ja du vet, då ska nästan så här, ja men det här jävla skuldbeläggandet, alltså det där, så tror jag många killar känner igen sig själva ibland, att man hamnar i någon så här lite negativ spiral, att man tycker att man har lite rätt och så märker man att det funkar och så liksom göder man lite den sidan. Eftersom hon hela tiden kommer tillbaka till honom, så göder ju hon också hans dåliga sidor. För han blir ju lite så här, ja nu kommer hon igen, och så kan han liksom köra den här stilen mot henne på något sätt. Eller?
Ja, alltså det känns ju, om man ska liksom börja från rätt håll, så tycker jag så här, om han, för att hon har ju verkligen ansträngt sig för att försöka ställa saker till rätta och hon vill fortsätta den här relationen, om det är så lätt för honom att avsluta en relation på grund av att han blir förolämpad över en åsikt.
Det är ju
åsikt,
helt sjukt.
Ja, men då är han ju inte liksom kär i henne på riktigt. För att alltså det vet man ju själv hur många och för, liksom förödande bråk man har i en relation innan man till slut sätter sig ner och bara säger, ah fan, det här går fan inte mer. Nu har jag mått så jävla dåligt i ett halvår. För att han tycker, vi tycker så olika om saker och ting. Vi har inte samma värderingar i de liksom viktigaste frågorna. Vi bara bråkar och sliter och säger så mycket jävla äckliga, vidriga saker till varandra som man sen liksom... Det är klart att man kan gå vidare och förlåta, men det, liksom, det bara ligger kvar där och bara fylls på som en så här... Som ett kartotek med så här, saker som man säger till varandra i stridens hetta. Eller, men så här, två bråk, det är ju ingenting som man avslutar en relation på om man har de riktiga känslorna för varandra, tycker jag. Så att jag tycker nog bara att hon ska så här, gilla läget att, och bara så här, ställa in sig själv på att hon hade aldrig fått... den relationen av den här killen som hon vill ha och som hon förtjänar.
Ja, och släppa jag säger och gå inte vidare. Emot
och bara, så här, nöj dig bara med en jävla fucking tumme upp och ett take care och liksom allt vad han håller på med. Nöj dig med det, skit i det.
Ja, det är ingen prestige. Nej.
Nej, ta lite terapitimmar, yoga lite. Jag har världens bästa tips att ge alla våra följare i dagens podd. Och det är, jag har börjat lyssna på zen-buddhismen. Och det är fan riktigt jävla nice. Alltså jag ska inte säga att det liksom förändrar mitt liv eller får
mig...
Men
vänta, och, vad är du lyssna på? Vadå zen-buddhismen?
Zen-buddhism, det finns en buddhism som heter zen, Z-E-N. Och det finns tonvis med klipp på Spotify som man kan lyssna. Jag lyssnar på en snubbe som heter Alan Watts. Och då... pratar ju han då ur liksom, den här buddhismens perspektiv på hur man ska handskas med liksom, situationer, hur man ska se på saker i livet, hur man inte ska snöa in sig på vissa saker, hur man ska ta sig ur jobbiga situationer, hur man ska resonera och tänka. Och jag tycker att det är bara så här, det är bara fantastiskt att lyssna på. Och så här, när jag är ute och promenerar med hunden eller när jag går och promenerar till jobbet eller när jag ska typ så inte riktigt kan somna, då kan jag bara trycka in lurarna och lyssna på den här mannen som då liksom bara så här, det är bara så här en vettig snubbe som pratar om saker och ting på ett jävligt vettigt sätt. Det är inget nytt under solen, det är inget så här jaha, men det är bara så här. Du vet, nu här i juldagarna så lyssnade jag på ett klipp där han pratade om hur man ska sluta upp och leva med en inställning om att mittenpartiet på allting är så jävla jobbigt. Och någonting som man bara så här, ska vara ett nödvändigt ont. Och det klippet har nu fått mig att faktiskt se...
Mittenpartiet? Var det mittenpartiet?
Ja, men jag ska precis avsluta där. Ah. Att... det har fått mig att nu se på den här resan som jag ska på idag. Att mitt vanliga jag hade ju bara så här... åh, för fan. Först ett flyg på 6 timmar. Bara, åh, gud. Ta sig igenom och fötterna kommer svullna. Och det kommer vara jävla skitäcklig mat. Och man ska sitta still och jag kommer få ont i ryggen. Eftersom jag får ont i ryggen av att sitta för länge. Och sen ska vi landa i Dubai. Och så ska man vara så trött. Och bara leta reda på connecting flight. Och sen så nästa flyg. Och tre så här halvtrötta ungar. Och du vet att man bara så här, hela den stunden liksom, från att jag ligger raklång i min ljuvliga duxsäng i Stockholm, till att jag ligger på en solstol på Maldiverna, vad blir det, så här 20 timmar senare. Allt däremellan är ju bara såhär Och efter att ha lyssnat på det här klippet där han faktiskt pratar om så här, du går ju inte på en konsert för att så här, lyssna på ett 30 sekunder långt avslutningscrescendo. Utan det är ju trots allt så här, mittenpartiet på allt är ju något som man ska bara så här, ändra syn på. Nu orkar jag liksom inte berätta allt vad han pratar om. Men
embrace liksom, it liksom. Att så här.
Ja, att man ska bara se det som en del av resan. En del av det viktiga slutet. Alltså det man längtar efter, vägen dit är ju som så här... Du vet, jag går runt och bara så här, när ska jag få mitt företag att flyga igen? När ska jag få liksom tillbaka de här siffrorna som jag hade för x antal år sedan innan pandemier och krig och allting, sabbade allting? När ska jag, när? Man bara jagar det här slutet hela tiden, där man liksom tror att det ska bli någon så här halleluja moment och så är allting bra igen. Nej, man ska istället fokusera på vägen till saker och ting och njuta och leva i vägen dit också.
Ja.
Och jag bara, förstår du, att jag bara menar så här att lyssna lite på
livet.
På det. Han är grym.
Ja, livet är det som sker när man är upptagen och planerar det på något sätt. Eller alltså att man är... Ja, men jag verkligen. Nej, jag håller med. Sen vill jag bara flika in och säga det att det betyder ju inte nödvändigt... Alltså att en person är, som i det här fallet, lite känslomässigt störd. Alltså omogen och känslomässigt störd är ju inte per definition samma sak som att han inte är kär eller så här. Han har ju... uppenbarligen på ett annat sätt svårt att uttrycka sina känslor, och han är ju inte i fas, han behöver ju lyssna på han har ju något jävla issue, den här snubben. Han har ju inte ett sunt fungerande liksom känsloregister där han liksom förstår och kan ta in eller så, utan nu är han ju grinig som en jävla snorunge.
Jo, men och det kan mycket väl vara så att
jag
han
menar
kommer...
Men det är ju inte hennes uppgift att vara ansvarig amatörpsykolog för honom.
Nej.
Utan skit men i honom.
Det kan, ja, och det kan mycket väl vara så. Alltså, väldigt många människor förblir ju så som han är nu.
Som en jävla
resten av
som
livet.
Är, och det är ju hans förlust.
Ja, och alla måste ju aktivt kämpa med... att utvecklas, bli bättre människor, liksom ta hjälp av olika meditationer och terapeuter och resor och personlig utveckling för att kunna liksom bli en människa som kan ta emot, som kan bete sig, inte i affekt och inte liksom, alltså så här, med en barriär för sitt hjärta och sina känslor.
Exakt.
Så att, just nu så ska hon ju verkligen bara så här, hon skriver ju själv. Hon har ju aldrig tränat så mycket och fokuserat så mycket på sig själv som hon har gjort nu. Men fortsätt med det. Det är skitbra.
Ja, men hon gör ju ett litet så stort misstag, eller viktigt misstag här, att det man inte, alltså att försöka förändra något som man inte kan påverka är ju en grogrund för att vara... Alltså, den här känslan av att försöka förändra honom när det bara är han själv som kan förändra sig själv är ju en grogrund för någonting deppigt.
Mm.
Det är därför man ska släppa det man inte kan påverka. För det är ju... Det finns ju liksom ett tydligt samband mellan... liksom att uppleva depression och att saker deppiga, när man går och tänker på saker. Alltså, och det är, och för att tydliggöra det, saker och ting som har hänt kan man ju inte ha ogjort. Och går man och ältar sådana tankar, liksom såhär, åh, varför skulle jag... Jag borde ha sagt så till honom, jag borde ha sagt såhär... Ja, men det kan hon ju inte ändra på, utan lagt kort ligger... Det är därför hon måste ta sig ur den negativa spiralen för att må bättre. Och det är ju därför man pratar om att bädda sängen på morgonen är så här, den första saken man kan ha påverka och känna att man har fått gjort. Du vet,
verkligen,
man, så här,
jag tänker på det varje morgon.
Tänker du på det?
Ja, gud. Jag hörde det hos Alexander Perleros när han intervjuade någon människa för många år sedan. Och han verkligen så här betonade vikten av att så här, om man börjar dagen med att bädda sängen, så börjar man dagen med att göra någonting korrekt varje dag.
Och eller få någonting gjort, den här känslan, något du kan påverka.
Men man har det som mindset sen, att man liksom... gör saker resten av dagen. Ja, jag har blivit helt nitisk med att bädda sängen sen dess. Hörru, med de orden...
Det är så jävla roligt att vi så här... Vi ger våra goda råd så här. Hon befinner sig i en mörk fas i livet. Så här, börja bädda sängen! Börja, så här, vi som är så här typ gammalt radioprogram från 60-talet. In på stora scen kommer Katrin med sina goda råd. Börja bädda din säng och ät din... bädda din säng, ät dina grönsaker, sitt en röd lampa och lyssna på buddhismen. Ha det bra! Det är så här.
Det är fan, hörru, det är nu, jävla
skillnad. Jag måste dra. Alltså, ja, du måste dra. Jag måste göra sånt jävla ryck här hemma nu. Jag ska bara bada,
har du bäddat sängen?
Tre ung. Nej. Rambo ligger och sover i min säng fortfarande. Så jag måste väcka honom. Falke ska in i badet. Ringo behöver jag inte göra någonting med.
Ska Falke bada på morgonen?
Alltså, barnen älskar ju för fan att bada allihop. Ja. Och nu så här, inför en lång resa så vill jag bara att alla ska känna sig så här maxrena. För att nästa gång vi får ta en dusch är om, alltså, ja men vad blir det? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja 20 timmar.
Oh my god.
Mm.
Jag är så sotis. Ni kommer att så bra. Ta mycket bilder, säger jag.
Ja,
och jag glöm inte att uppdatera sociala medier. För jag tror att det är många som sitter hemma i gråder i riset som kan leva genom er nu.
Ja.
Bland annat
det ska, jag. Det ska jag. Lovar.
Jag och Nova drar till, Jämtland. Men till alla våra lyssnare så säger vi gott nytt år. Tack för det.
Vänta, nu måste jag kolla kalendern.
Ja, det är fan nyårsafton nu på i helgen.
Ja, men gud, det har du rätt i. Herregud, nästa gång podden kommer ut i fjärde... Åh gud, jag får podda från Maldiverna. Ja, det blir
och
kul.
Och det är alltså 2024. Och vi är ju väldigt glada över att vi ska ha våran sista liksom liveshow på Cirkus den 25 april. Och biljetterna går snabbt åt.
Ja, det gör de. Det är jättekul. Och vi har ju så mycket överraskningar på gång. Och det kommer bli en otroligt rolig, härlig och kärleksfull föreställning. Så köp absolut biljetter på Cirkus hemsida 25 april klockan 18.
Ja, det är Ticketmaster, va?
Ticketmaster.
Ja, Ticketmaster. Köp en biljetter.
Happy New Year!
Happy New Year! Här kan han lägga på Daniel någon sån här glad
Happy
låt.
New Year!
Yeah, happy
ja, ingenting year. Som man måste ha reklammärke
bara. Nej, exakt. Sant. Okay. Skippa låten, Danne. Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.